Min Gud har kontroll. Hur är det med din Gud? Har han kontroll? När du ber, och det är inte frågan om att du ska, utan när du ber så behöver du be till den Gud som har kontroll. Det finns just nu väldigt mycket uppmaningar till bön och det är fantastiskt och det är underbart. Och vi ska vara med och be. Vi är kallade till att vara ett bönens folk, vi är kallade till att vara med i bön. Nu är det ett val i Sverige som ligger framför oss till exempel. Och vi kallar det till att be för det, bland annat. Men när vi ber så behöver vi veta vem är det som råder. För risken finns annars att vi ber som om det är vi som råder. Och så ber vi Gud att hjälpa till i vårt rådande. Just nu är det mycket som är mörkt i världen. Det finns mycket mörka tider där runt omkring. Det är krig fortfarande i Ukraina. Ryssarna har inte gett sig än. Det är oroligheter nere i Iran. Det rasslas och rumlas med vapen. Vi hör om naturkatastrofer. Det är mycket som rör på sig. Och tiderna kan verka mörka. Men när vi ber behöver vi minnas vem det är som är ljus. Vem är det som är ljuset personifierat? Och det finns något av en känsla av att Guds folk är en liten tynande skara. Vi kan känna ibland som att som Elia när han hade haft sin konfrontation med Baals profeterna. Och säger han till Gud när han klagar att det är bara jag kvar och mig vill de döda. Och så ligger han där deprimerad under sin buske och gömmer sig. Så där kan vi känna ibland. Men när vi känner så ska vi minnas vems kvarleva är det vi är. Mm. Det är Gud som upprättar och störtar nationer. Kommer du ihåg historien om Daniel i Babylon? Ja, i Bibeln. Det där var ju en liksom händelse där allting blev total tvärkatastrof. Israel hade ju fått löftet att de skulle vara världens ljus. De skulle vara ett ljus för hedningarna, de skulle vara ett konungsligt prästedöme. De skulle vara Guds representation på jorden. Gud skulle bo mitt ibland i Israel. I Jerusalem hade han fäst sitt namn. Templet hade blivit fyllt med Guds härlighet. Kung David hade kommit och byggt ett rike olikt alla andra på jorden. Där Gud var mitt ibland dem. Och bara några generationer senare kommer babylonierna. Babylonierna var den tidens supermakt. Det var inte som idag att det liksom finns två, tre stycken så där som bråkar lite om vem som är störst. Utan om du tar dagens USA och Kina och några till sådana där stora och slår ihop dem. Så var det Babylon. De var liksom stormakten nummer ett. När babylonierna kommer och knackar på, då är det ingen som liksom står i vägen. Och de kom och belägrade Jerusalem, besegrade de som var där inne, tog med sig hela folket i fångenskap. Varenda en drog med dem bort till Babylon till att vara fångar. Och för Israel så var det här en nationell total katastrof. För vad var Babylon? Det var centrum för allt som Israel stod emot. Det var centrum för avgudadyrkan. Det var centrum för liksom den demoniska kraften. Det var ondskans hemvist. Babylon var liksom själva begreppet Babylon. Det är som att tala om fiendens hemmaplan. Och dit hade de blivit förda. Och bland dem som fördes bort så fanns Daniel. En ung man, judisk man. Som var hängiven Gud. Och i kapitel 2 i Daniels bok så berättas det om hur kung Nebukadnessar. Han är lite lik Trump. Han liksom bestämmer. Och han har väldigt bestämda åsikter om saker och ting. Fast till skillnad från Trump så var Nebukadnessar faktiskt allsmäktig på riktigt i sitt rike. Hans kungamakt var liksom personligen obestridbar. Sa Nebukadnessar något, då var det lag. Punkt. Det var ingen som kunde opponera sig mot den kungen. Och han hade en dröm. Och han blev orolig till sinne, står det. Och sen så kallade han på sina vise män, andeuttydare och besvärjare och magiker och allt vad de var för någonting. Och kallade till dem och sa, nu får ni berätta för mig vad det är jag har drömt och vad det betyder. Och det sa de ju allihop, det är ju omöjligt. Du får åtminstone berätta vad det är du har drömt. Men jag tror att Nebukadnessar var lite orolig att någon skulle liksom hitta på en uttydning på drömmen. Så han sa till dem, nej. Någon av er får berätta för mig vad det är jag har drömt och vad det betyder. Annars dör ni allihop. Jag ska avrätta hela bunten om ni är så värdelösa så ni inte kan göra den här enkla uppgiften. Och det gick ut ett påbud. Alla vise män i hela Babylon skulle dödas. Och Daniel och hans vänner fick reda på det här. Nu är vi i halva kapitel 2 i Daniels bok. Och jag ska läsa, ni behöver inte följa med på väggen, utan jag ska bara läsa en kort stycke. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arioch, översten för kungens livvakter, vilken hade dragit ut för att döda de visa i Babel. Han tog till orda och frågade Arioch, kungens hövdsman, varför har detta stränga påbud blivit utfärdat av kungen? De talade Arioch för Daniel vad som varit på färde. Daniel gick in och bad kungen att tid måste beviljas honom. Och så skulle han meddela kungen uttydningen. Därefter gick Daniel hem och omtalade för Hanania, Misael och Azaria och sina medbröder vad som var på färde. Och han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad. För att inte Daniel och hans medbröder måtte förgöras tillsammans med de övriga visa i Babel. Då blev hemligheten uppenbarad för Daniel i en syn om natten. Och Daniel lovade himmelens Gud för detta. Gud berättade alltså för Daniel inte bara vad drömmen betydde utan vad det var han hade drömt. Nebukadnessar. Och läs nu vad Daniel skriver i sin lovprisning från vers 20. Daniel sa, lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och uppenbarat för mig det vi bad dig om. Du har visat oss vad kungen ville veta. Så går Daniel till kung Nebukadnessar och berättar för honom ordagrant vad det var han drömde. Och Nebukadnessar, han blir golvad. För det var precis exakt så drömmen var. Och Daniel ger dessutom uttydningen. Från vers 36, det här är kung Nebukadnessars dröm. Det här var drömmen. Och nu vill vi säga kungen vad den betyder. Jag ska läsa lite innan vi kommer in på det där. Jag ska bara läsa vad det var han såg. Från vers 27. Det här är inte med på väggen. Vi tar den då. Daniel svarade kungen och sa, den hemlighet som kungen begär att få veta kan inte visa eller besvärja det spåmän eller stjärntydare meddela kungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Och detta var din dröm, och den syn du hade på ditt viloläge. När du och kung låg på din bädd uppsteg hos dig tankar på vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbara hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Och för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad. Inte i kraft av någon vishet som jag äger framför alla andra levande varelser. Utan för att uttydningen må bli känd för kungen så att du förstår ditt hjärtas tankar. Du, o kung, såg i din syn en stor bild stod stå framför dig. Och den stoden var hög och dess glans mycket stor och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld. Dess bröst och armar var av silver. Dess buk och höfter av koppar. Dess ben var av järn. Och dess fötter var delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktade den blev en sten lösriven, dock inte genom människohänder. Den träffade bildstoden på fötterna som var av järn och lera och krossade dem. Då blev på en gång allt sammans krossat. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Och det blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vers 36. Detta var drömmen. Och nu vill vi säga kungen vad den betyder. Du och kung är konungarnas konung. Himlens Gud har gett dig rike, styrka, makt och ära. I din hand har han gett människorna, markens djur och himlens fåglar, var de än bor. Och han har satt dig till att härska över dem alla. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, svagare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar som ska härska över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera. Och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människorna ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman. Lika lite som järn kan förenas med lera. Men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder. Och att den krossade järnet, koppan, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för konungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen är tillförlitlig. Den här drömmen är 100% exakt vad som sen hände i världshistorien. Har du koll på det? Därför att först fanns Babylon. Och Babylon härskade över hela den då kända världen. Det fanns ju liksom människor som levde i avkrokar långt bortåt Uddevalla. Kanske även då. Men de sprang omkring liksom i djurhudar ute i skogarna. De var liksom inte del av den kända världen som var kultiverad och hade en kultur. Utan det var runt Mesopotamien och löfteslandet och Medelhavet och där omkring. Och Babylon härskade över den världen. Och det fanns inget annat stort rike samtidigt som Babylon. Utan det var världsherravälde. Det var ett stort imperium. Bara en liten stund senare i Bibeln, i Daniels bok faktiskt, kan vi läsa om när den första av de här skiftena sker, när silvret kommer. För lite senare så står det hur kungen över Medien och Persien besegrar Babylon. Och det är det andra av de här rikena, riket av silver. Medien och Persien, alltså dagens Iran ungefär där omkring, blev också en supermakt. De trängde undan Babylon. Det är den kultur, det är den konflikten som rasar fortfarande än idag mellan Iran och Irak. Babylon ligger i Irak, Persien ligger i Iran. Och ett antal hundra år senare så kommer en härskare till in på scenen. Som heter Alexander. Han var från Makedonien, som då på den tiden tillhörde Grekland och kallades efter sitt livs gärning för Alexander den store. Alexander, han var militärstrateg, han erövrade allt från Medelhavet hela vägen bort. Han höll på ända tills han kom till Indien och la under sig rike efter rike efter rike efter rike efter rike. Det är kopparn i den här visionen. Och vad hände sen? Jo, Alexander, när han dog så delades hans rike mellan hans generaler. Han tog ungefär fyra delar var, eller en fjärdedel var. Och efter honom så började Rom att växa till. Romarriket är det fjärde riket som uppstod, som hade den typen av världsherravälde. Och de var starka som järn. Romarnas legioner marscherade överallt och de till och med utökade den då kända världen. De vände upp i norra England och härjade, norra Tyskland. De utökade och tog delar av Afrika, Romarriket, när det var på sin höjdpunkt. Härskade över stora, stora landområden och var helt utan konkurrens. Och ändå var det ett rike som var både starkt och svagt. Precis som i Daniels vision. Och vad hände sen? Sen kom stenen som byggnadsarbetarna ratade. Jesus blev stenen som blev lösryckt. Som på ett sätt krossade romarrikets dåvarande makt. För vad hände ett par hundra år senare? Jo, kejsar Konstantin konverterade. Det som var kvar av det romerska riket gick in i kristendomen och absorberades av Guds rike. Och sen dess har inget liknande världsherravälde funnits på jorden. Det har funnits försök, de har misslyckats. Det har inte varit någon som har liksom lyckats bygga ett sånt typ av styre igen. Och vad är det som är poängen med Daniels historia då? Han säger att det är Gud som upprättar och fäller riken. Gud talade ut det här innan det hände. Och sa att så här kommer det bli. Jag kommer att resa upp de här kungarna. Jag kommer att slå ner de här kungarna. Och en dag ska jag upprätta mitt rike. Och det riket kommer aldrig någonsin att ta slut. Gud använder precis vem han vill. Om vi går till profeten Jesaja. Jesaja 43, 11-13. Så säger Gud genom Jesaja, jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat. Ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Jag är redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det? Efter fångenskapen i Babylon, när perserna hade tagit över, så lyfte Gud upp en ny kung i Persien som heter Koresh. Kung Koresh, han var hedning, han kände inte Gud. Han var ofrälst. Barbar i deras sätt att se på det. Och Gud sa om Koresh, honom har jag utvalt, han är min svärde, han ska återupprätta Jerusalem. Helt otänkbart. Helt otänkbart. Det är ju fiendens kung som inte känner Gud ens en gång. Han är mitt redskap, säger Gud. Han ska... Och det hände. Kan du läsa om min Nehemja bok? När Nehemja går till kungen så är det kung Koresh han går till. Och säger, ge mig timmer för jag behöver bygga upp Jerusalem. Ja, säger han. Ja, varsågod. Gå och bygg upp Jerusalem igen. Se till att ta med dig israeliter som kan vara där och betjäna er Gud. Gud, vet du, han kan använda precis vem han vill. Jesaja 46, 9-11. Kom ihåg det som hänt för länge sedan. För jag är Gud, det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, en man som verkställer mitt beslut. Vad jag talat låter jag ske, vad jag beslutat utför jag. Han talar här om Koresh, härskaren över Mediens och Persiens rike, som blir välvilligt inställd till Israel. Skickar dit resurser, skickar dit manskap, bygger upp Jerusalem igen. Så att judarna kan komma tillbaka till sitt hem och börja tjäna Gud igen. Hur gör Gud det här då? Jo, han handlar långsiktigt. Vi ska läsa psalm 2. Med det, tänk nu på det här med liksom Babylon och med Persien och vad som har hänt. Och så läser vi psalm 2. Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem. Så talar han till dem i sin vrede, slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira och slå sönder dem som lerkärl. Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Vet du att apostlarna bad psalm 2? Har du sett det? I Apostlagärningarna 4, är det strax efter pingstdagen, så har Petrus och Johannes mött en man. De går förbi den lame vid sköna porten. Där ligger en man som har varit lam sedan födseln. Och han sträcker sig efter dem och säger, ge en allmosa till mig, arma fattige stackare. Och Petrus spänner blicken i den här mannen. Så säger han de där berömda orden. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Herrens Jesu Kristi Nazarens namn ställ dig upp och gå. Och genast sker ett mirakel där och då. Kraft kommer in i mannens ben. Han som aldrig kunnat gått sedan födseln ställer sig upp och går. Det blir uppståndelse i staden. Och Petrus och Johannes blir fångade och ställda inför rådet för att ha predikat helande i just Jesu namn. Det var ju strax efter att Jesus hade korsfäst och stigit upp till himlen igen. De står inför rådet och försvarar sig. Och talar om Jesus frimodigt och... Det slutar med att rådsförsamlingen vågar inte riktigt sätta dit dem av rädsla för folket, för de var omtyckta av folket. Så de släpps så småningom med en varning och får gå hem till sina vänner igen. Och då står det så här i Apostlagärningarna 4, 23-31. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad, Herre, du som gjort himmel och jord, hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes, Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar. För att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Märkte ni vad de bad? De bad psalm 2. Och de bad inte: snälla Herre, hjälp oss. Vi har så mycket att göra här som vi inte klarar av. Det går på tok med oss. Hjälp oss, för vi har ett jobb att göra här. Nej, det var inte så de bad. Utan de bad till den Gud som har kontroll. Deras konkreta bön var: Herre, stärk, och Herre, visa. Herre, stärk, Herre, visa. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Inte hjälp oss, inte gör det, inte fixa, utan ge oss frimodighet, ge oss styrka att göra det vi ska göra i förtröstan på att du gör det du ska göra. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänares Jesu namn. Herre, hjälp oss vara frimodiga och visa att du är med. Det var deras bön. Och det är anmärkningsvärt att lägga märke till att de säger att Herodes, Pilatus, hedningarna och Israels stammar, de gick samman för att, vad var det stod? För att utföra det som du har beslutat. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Ni förstår, när det hände det här med Jesus, när han dog och korsfästes, så var det ingen som såg att det var Guds hand som ledde det skeendet. Alla tänkte, nu är det katastrof. Våran ledare, våran älskade Jesus som skulle leda oss, han skulle ju vara Messias och upprätta Israel, och vi skulle ju bli det där prästerskapet igen. Vi skulle ju vara som en ny David och vi skulle ju bli stora och allting skulle ju bli bra. Och så går han och dör. Ingen som fattade vad som hände. Ingen som såg, men efteråt kunde de se: nej, men vänta nu. Det här var vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Gud hade bestämt att så skulle ske med Messias. Och på det viset skulle det här riket upprättas som aldrig skulle ha något slut. Vår gode vän Paulus, han fäster sedan in det här i förhållandet till den fortsatta världshistorien i Efesiebrevet 1. 3-14 står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Det finns en kontinuitet genom de här verserna, ett skeende som går steg efter steg efter steg. Det första Paulus säger är att Gud har välsignat. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Om du sitter här så är du välsignad, oavsett om du känner dig välsignad eller inte. För han har välsignat dig med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Han har gjort det här före skapelsen. Om du sitter här idag så är det för att du var utvald till att sitta här idag som ett Guds barn före världens skapelse. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Gud har gjort det. Gud har gjort det. Han har förutbestämt oss till barnaskap. Före världens skapelse har Gud förutbestämt dig till att vara hans barn. Han har sett dig. Han har sagt till dig, du är min son, min dotter, jag har fött dig idag. Före världens skapelse. Tror du att någonting skulle ha kunnat hindra Gud från att göra det han vill? Nej. Han har all makt i himlen och på jorden. Ja. Så att du sitter här idag är ett mirakel. Och det miraklet blev beslutat före världens grund var lagt. Inte bara det. Han har dessutom skänkt oss nåd. För han valde att utvälja sitt folk. Varför då? Jo, till pris och ära för den nåd han har skänkt oss med sin älskade son. Anledningen till att Gud utvalde åt sig söner och döttrar var för att hans nåd skulle prisas och upphöjas. Han har också visat oss sin vilja och sin hemlighet. Han har yppat för oss sin viljas hemlighet och beslut om Kristus som han fattat från början, som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus i himlen och på jorden. Hela världshistorien skulle sammanfattas i Kristus. Så allt som skedde från långt tillbaka i tiden, från jordens skapelse hela vägen, genom all den här krångliga till vänster och höger, upp och ner, fram och tillbaka, vindlingarna i historien. Allt det som skedde skulle en dag sammanfattas i Kristus, och det var Guds beslut. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Det är han som styr. Så världshistorien är liksom inte på väg käpprätt åt skogen och Gud försöker liksom med någon slags halvtrasigt öskar och ösa ur så det ska flyta lite till. Nej. Världshistorien är på väg precis exakt mot det mål som Gud från början har förutbestämt den till. Och vi är kallade att vara med. Och vi är kallade att be. Och vi är kallade att delta. Och vi är kallade att vara redskap som Gud använder. Så vi ska be. Men när vi ber ska vi veta vem det är vi ber till. Och vilken kontroll han har. I Guds rike så är jag ungefär lika användbar som Leo är när vi ska jobba tillsammans, han och jag. Jag vet inte, några av er var kanske med här när vi var på grejer ute på bakgården. Då var med Leo med och skulle hjälpa till och jobba. Och jag skulle skotta grus ur en kärra och i en skott, ur ett bilsläp och i en skottkärra och så åka och tippa det. Och liksom, men det är ju ingen konst för mig att skotta grus, det hade ju liksom gått på 5 minuter. Men Leo ville vara med. Så då gick jag och letade upp en liten trädgårdsspade någonstans. La några minuter på det där, leta upp trädgårdsspaden. Och så gick jag och gav den till Leo. Och så fick han ta den lilla trädgårdsspaden och försöka gräva lite grus med sin lilla hand. Och han spillde mer grus på marken för mig att plocka upp efteråt än vad han fick i skottkärran. Och han stod i vägen så att jag inte kom åt att skotta. Och på det stora hela så tog det bara längre tid och blev krångligare för att han skulle hjälpa till. Eller hur? Sådana är vi, vänner. Sådana som Leo är vi. Och det gläder faderns hjärta. Jag blev glad att han ville vara med. Det var första gången som jag såg att Leo fick känna att jag är med och hjälper till. Han fick ett par arbetshandskar. Han var med och tvättade fönster ihop med Mikael och någon mer. Som hjälpte så att tvätta fönster. Leo stod där och kladdade med en borste och en svamp. Det ställde till det värre än vad det hjälpte. Men det var jättebra för han fick vara med. Och det gläder faderns hjärta när vi får vara med. Så vet du, dina och mina arbetsinsatser i Guds rike är ungefär lika hjälpsamma som Leos arbetsinsatser på en arbetsdag i fristaden. Det går mycket, mycket lättare för Gud att göra det utan oss. Han har all makt. Han kan bara liksom knäppa med fingrarna så löser det sig. Men han vill inte det. Han har inte beslutat det. Han har beslutat om dig och mig att vi ska få vara med och hjälpa till. Och det är liksom känslan jag vill att du tar med dig härifrån idag. Du går till jobbet med pappa. Det är hans jobb. Vi är mest bara i vägen och ställer till med besvär. Men han vill att vi ska vara med. Han älskar dig och mig. Så be som om Gud har kontroll. Be inte ängsligt. Be inte utifrån att nu går det käpprätt av skogen om inte jag sätter igång och ber här. Nej, be som om Gud har kontroll. Tack pappa att jag får vara med. Vad vill du att jag ska göra i den här situationen? Hur vill du att jag ska kunna vara till någon slags hjälp? Be inte smått. Begränsa inte Gud med dina böner. Be som apostlarna. Herre, kom och gör under och tecken. Gör det bara du kan göra. Be inte i oro och desperation. Var inte orolig. Var inte rädd. Var inte desperat. Nu går det nog åt skogen med Sverige här om fel parti vinner valet. Nej, det gör det inte. Kanske blir besvärligt för en och annan. På ena eller andra sidan beroende på vad man tycker. Men det går inte åt skogen för Gud har kontroll. Be, Gud, du som har kontroll. Låt det bli som du vill. Visa mig vad jag ska göra. Visa mig vem jag ska tala med och vad jag ska säga. Och vad jag ska uppmärksamma. Men Herre, tack att du har kontroll. Be i kärlek, i glädje och i frid. I Jesu namn. Amen.